Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej och välkommen till Makrorådet, podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna, och sådana finns det väldigt många att prata om. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Anna Öster som är investeringschef på Länsförsäkringar och Olof Manner, räntenestor och senior rådgivare på Swedbank. Välkomna båda två.
Tackar.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Ja, härligt. Vi har ett späckat schema. Det har kommit saker här på morgonen och vi har lite mera långa puckar vi ska diskutera, och det handlar om hur man ska tänka kring inflationen på lite längre sikt. Det handlar också om vad det är för EU och EMU som kommer komma ut på andra sidan av den här krisen. Och så blir det förstås spaningar och veckans viktigaste. Men vi börjar med det som vi fick här nu på morgonen. Jag ska säga också att det är onsdag förmiddag den 15 april när vi pratar här. Och vi fick ju en vårbudget från regeringen, Anna. Och den innehöll inte så mycket nyheter. Hur gick dina tankar när du såg det här?
Ja, nej men precis. Nej, och det är ju nästan normalläge nu för tiden, vilket ju är härligt att något är normalt. Men det vanliga nu för tiden är att det mesta läcks i förväg. Och så har det ju verkligen varit den här våren med alla krispaket som har kommit här på senare tid. Så att det man ser nu är ju en sammanställning av alla dem egentligen. Och det är ju uppenbart där att regeringen tar höjd för stora stimulanser. Många av dem, som korttidspermittering och så vidare, är ju svårt att beräkna exakt hur mycket det här kommer kosta staten, eftersom man inte vet hur mycket det kommer att utnyttjas. Så att det de begär är att utgiftstaket för i år då höjs med 350 miljarder. Så att det är väl en bra sammanfattning av de krispaket som har kommit, men inte så mycket nyheter, utan snarare att man kan jämföra lite detaljer med IMFs prognos som kom igår och så vidare. Man ser att regeringen är fortfarande lite mer positiv än vad då IMF var igår, till exempel.
Just,
men
just
på det stora hela inga jätteöverraskningar, tycker jag.
Nej, Olof, en sak jag tänkte på var just det som Anna var inne här nu på slutet, att de håller fast vid att BNP kommer krympa ungefär 4% i år. Jag menar, alla prognoser är förstås väldigt osäkra i det här läget, men det tolkade jag ändå som lite positivt. Hittills har ju liksom prognoserna sänkt med någon procentenhet per vecka ungefär. Men de räknar fortsatt med minus 4 för hela året.
Ja, och vi tycker ju på min bank att de är lite, att det är en lite av en glädjekalkyl också. Och vi tror ju på fler åtgärder än de som är uppräknade här. Dessutom, om jag inte tar fel, så är till exempel den här förlängningen av korttidspermitteringen, eller utökningen då, den är ju inte med. Va? De agerar ju snabbare än vad de har hunnit med själva och ta med vårbudgeten. Tittar vi på den förväntade statsskulden då, så tyder det också på en viss snålhet. Där tycker vi att man borde ta i mer här. De räknar ju med att statsskulden ska öka från 34% av BNP upp mot 40%. Och enligt våra beräkningar så behöver man så att säga stimulera mer, och därav följer då att vi tror också på en högre statsskuld, och vi tycker också att det behövs då. Så att det var väl ganska positivt, men det är ju inget ovanligt när det kommer från politiker.
Nej. Okej, bra. Då ska vi ta oss an den andra datapunkten som har kommit här på morgonen och som också ska leda oss in på vårt första huvudämne, nämligen inflation. Det kom ju en marsstatistik från Statistiska centralbyrån som visade att inflationen mätt med Riksbankens målvariabel KPIF steg med 0,6% i årstakt, och tar man bort energikomponenten där så var det 1,5. Och det här var ungefär vad marknaden hade räknat med, och såklart en bra bit under Riksbankens lite daterade prognoser. Anna, är det här någonting man behöver fästa någon vikt överhuvudtaget vid, eller är det bara att blunda och gå vidare?
Ja, jag är nog på det senare där, att det är ganska irrelevant i dagsläget. Dessutom är ju siffran lite oklar. Jag har inte hunnit gräva i alla detaljer kring exakt hur de har beräknat vissa priser. Det har ju varit en diskussion kring det, att i det här nedstängda läget och en total kollaps i viss efterfråga så blir det svårt att bara beräkna pris och veta exakt vad som går in i siffran. Men då är ju det lyckligtvis då att det hänger ihop med att det är ganska lite fokus på den här siffran, med tanke på att Riksbanken då i det här läget är ju helt fokuserade på att hantera den kris vi befinner oss i. Och då handlar det ju om att hjälpa marknaderna väldigt mycket nu i likviditet, att se till att allting fungerar, vara med och hjälpa företagen att överleva det här. Men också såklart att blicka längre fram, att undvika en allt för stor sättning i ekonomin, eller se till att den blir åtminstone så liten som möjligt. Så de har ju lyft blicken, vilket ju en centralbank rimligen nästan alltid borde göra, och inte vara så fokuserad på dagssiffror. Men nu är de verkligen där. De har lyft blicken och tittat framåt, och vad jag ser är ganska ointresserade av den här siffran som kom idag.
Ja, bra. Då säger vi att vi också är lite ointresserade av den som kom idag. Men något som kanske är mer intressant är vad allt det som händer nu ska ha för effekt på inflationen på några års sikt, Olof. Då finns det ju allt från de som räknar med hyperinflation när centralbankerna trycker pengar som aldrig tidigare, regeringarna lånar nästan som aldrig tidigare och ska spendera friskt, till de som räknar med att nu är det en depression som väntar. Ingen kommer vilja konsumera, ingen kommer vilja investera. Alla som kan kommer att säkerhetsspara, och att vi därmed skulle få ännu lägre inflation. Till vissa då som kanske ligger någonstans mitt emellan det här. Hur det blir är ju förstås väldigt svårt att säga, men kan du ge oss liksom verktygen lite till hur man ska fundera kring inflationseffekter av det som händer nu, men på några års sikt?
Ja, jag kan ju åtminstone försöka. Och för det första så är det ju liksom det är två stora områden här. Det ena är ju det som påverkar inflationen från den recession vi är på väg in i. Och samtidigt också de förväntade skillnader som liksom hur ekonomin kommer att fungera på andra sidan corona. Och det andra stora området, det är ju så att säga centralbankernas monetarisering då, när man köper allt fler tillgångar. Och om jag får börja med den första snabbt då, så är det väl så att vi ser ju redan här hur vissa varugrupper har påverkats. Priserna har ju gått upp på livsmedel. Vi såg i sista inflationssiffran här kläder och skor av någon anledning. Det var lite svårt att förstå. Däremot var det väl lättare att förstå flygresor, både in- och utrikes. Men vi vet ju också att ett ändrat beteende vad det gäller logistikkedjor, att ha produktionen närmare hem, det kan bli ett hack i kurvan i globaliseringen, det vill säga där det är billigast att tillverka varorna, eller har varit billigast, och det är ju ofta i Kina, där kanske man inte kommer vara lika sugen att hämta hem produktionen. Man vill ha den närmare kroppen för att inte riskera att hamna i de här avbrotten i logistikkedjorna. Man vill ha bättre kontroll. Och det här kommer ju att göra, vill man minska ner riskerna då, så får man ju betala ett pris för det, då lönekostnaden ofta är högre, till exempel i Europa. Så utifrån det perspektivet så kan man ju se vissa inflationsdrivande impulser. Dessutom har vi ju en krona som är förhållandevis svag. Kronan går ju ofta svag i lågkonjunktur och så vidare. Kronan har lättare att ta stryk i när man kliver av det som vi kallar för risk-off-miljö. Men sen finns det naturligtvis andra varugrupper då, eller tjänstegrupper, som där priserna är på väg ner. Restaurang, hotell, paketresor, hur kommer det så att säga kristalliseras ut? Vi ser också ett kliv i digitaliseringen, folk jobbar hemma, man sätter upp stationer hemma, hela det här digitaliseringssprånget man tar nu kanske också kommer att påverka inflationen och i så fall kanske neråt. Det här blir naturligtvis extremt spännande att se. Vad det gäller den hyperinflation då som många kanske är rädd för beroende på centralbanksaktiviteter när man de facto då trycker upp pengar och köper tillgångar, så får man väl ändå jämföra med motsvarande period efter finans- och Lehman-kraschen. Där kom ju inte riktigt någon inflation i det fallet. Nu är åtgärderna större och dessutom så har ju centralbanken hållit på hela tiden, så frågan är ju inte, eller rädslan är ju inte obefogad. Men man måste också tänka på att efterfrågan, åtminstone i en närtid, kommer ju vara ganska begränsad. Erfarenheter från förra krisen visade också att sparandet ökade. Man konsumerade alltså inte speciellt mycket mera. Vi vet också att arbetslösheten kommer att vara hög. Rimligtvis så innebär ju det inte att lönerna kommer öka. De kommer ju liksom inte drivas på av en brist på arbetskraft. Liksom, vi behöver nog en löneinflation för att driva upp inflationen ordentligt. Så jag tror i varje fall inte att vi kommer få en hyperinflation i det här läget. Det som skulle kunna förändra ju då är om centralbankerna använder sig av det här begreppet helikopterpengar i stor skala, där man så att säga skjuter ut pengar till allmänheten eller utanför det här inhägnade finansiella systemet. Där är vi inte riktigt ännu, även om man har börjat tafsa på det på vissa håll. Men som sagt, det kräver ju också att konsumtionen ökar ordentligt. Och som sagt, erfarenheterna som jag har, det är ju liksom att med mindre än att man ger de här pengarna till specifika grupper som kanske behöver dem bäst, ja, då skulle man nog kunna se konsumtionen öka från de grupperna. Men annars så tror jag liksom, är det någonting folk har lärt sig av den här krisen, så är det att man behöver hålla en högre kassa och spara mera. Och det gäller såväl företag som människor. Så att jag tror snarare att man kommer bygga upp större ekonomiska buffertar och är inte så rädd för hyperinflationen.
Nej, okej. Olof lutar åt att om något kanske ännu lägre inflationstryck då, låter det som. Anna, hur tänker du kring det här medellånga perspektivet eller långa?
Ja, precis. Olof täckte ju väldigt många aspekter där.
Jag ber om ursäkt, jag fick ju chansen att gå ut ur som nummer ett.
Det är bäst att ta det.
Jag tänkte mer om jag skulle ta ett annat perspektiv då istället för att komplettera det hela. Det handlar ju, om man förenklar det hela, bara egentligen om utbud mot efterfrågan. Och det är ju det Olof har varit inne på i många olika aspekter. Och där handlar det ju också om hur påverkas utbudet då av olika varor och tjänster kontra hur påverkas efterfrågan. Om utbudet blir väldigt lågt så kan ju priserna sticka iväg såklart. Om det finns en efterfrågan, men om efterfrågan har fallit ännu mer, så är det såklart att då sticker inte priserna iväg. Så det handlar ju om den där balansen, och den balansen kan ju se väldigt olika ut i olika tidshorisonter. Så att ofta när man hör personer ha väldigt olika åsikter om det här, så börjar det ofta i att man kanske pratar om helt olika horisont. I närtid så är det ju min bedömning i alla fall att efterfrågan faller mycket mer än vad utbudet gör, vilket gör att på totalen då, om vi inte går in på enskilda produktgrupper, så kommer liksom inflationen vara låg, och det känns ju helt naturligt i det här ekonomiska läget. Så att ska vi prata inflation av de här stimulanserna, så är det ju mycket längre fram. Det är ju på åtminstone 2-3 års sikt när vi liksom kan tänka oss att vi är ur det här på ett större, på liksom i ett större perspektiv. Och då handlar det ju helt och hållet om vilken typ av stimulanser vi har och vilka delar av ekonomin som eventuellt har skadats långsiktigt. Återigen, hur ser utbudseffekten ut kontra efterfrågeeffekten? Och det är klart att man kan bli orolig för den här typen av stimulanser som kommer ligga kvar. Det är ju på grund av att det är svårt att dra tillbaka finanspolitiska stimulanser som man generellt sett inte anser att de ska hantera normala konjunktursvängningar. Men vi är ju inte i normal konjunktursvängning, utan vi är i en storskalig global kris. Och då är det klart att det ska in med alla stimulanser som går. Så att där blir det lite att man får vänta och se. Men om man blickar tillbaka till finanskrisen, så såg vi att trots de här svällande balansräkningarna hos centralbankerna, så såg vi ingen tillstymmelse till inflation. Och att det här skulle på något vis leda till en mycket större efterfrågan längre fram än vad vi liksom såg av de stimulanserna som syntes då, är kanske svårt att se. Den enda möjliga anledningen till att det skulle kunna bli lite mer fart på de här stimulanserna ut i ekonomin, så som jag ser det, det är att vi går in i den här krisen med en stark banksektor, vilket vi ju inte gjorde i finanskrisen, vilket gjorde att de ju inte heller hjälpte till att få ut den här likviditeten i realekonomin. Och där skulle man möjligen kunna se en skillnad idag.
Bankerna skulle vara mer angelägna om att skicka pengarna vidare till den realekonomin.
Precis. Och ja. då skulle man ju få mer snurr på de här pengarna än vad vi fick då. Så det är väl liksom den delen som jag tycker känns annorlunda nu än då, om man bara ska titta på den här rena finansiella aspekten av det hela.
Omsättningshastighetskomponenten i den här ekvationen då, som Milton Friedman pratade om, är det den du tänker på? Money velocity?
Just det, så kan man ju formulera sig fint.
Ja, kanske krångligt bara, vad vet jag. Okej, men summan av kardemumman då, om jag får sammanfatta åt er båda, att ja, det finns faktorer som talar för både det ena och det andra, men det ska mycket till för att det ska ramla ut någon typ av hyperinflation, trots att centralbankerna sväller sina balansräkningar, trycker mer pengar än de gjorde till och med under finanskrisen.
Ja, en tro och en förhoppning.
Ja, okej. Okay. Det är vackert så. Bra. Hörrni, då går vi vidare till huvudämne nummer två, som är minst lika knöligt kanske. Och det gäller vilket EU eller vilket EMU vi kommer ha efter det här. I förra veckan så kom ju eurogruppen efter mycket gnölande till slut överens om ett typ av räddningspaket. Men de stora frågorna löste man inte riktigt ut där på traditionellt EU-vis. Vi vet att entusiasmen inför EU i Italien, som ju var lite svajig kanske redan innan, har minskat betydligt efter det här. Man ser sig ha blivit lämnad i sticket av de nordligare länderna. Det finns också krafter i andra riktningen som driver på för coronaobligationer, kallar man det, i själva verket ett slags euroobligationer, alltså gemensamma skuldsedlar för EMU, som ju då har varit en stötesten ända sedan man började prata om den här valutaunionen på 90-talet. Och den svåra frågan då, som, ja, du brukar få svåra frågor, Anna, så att du får den igen. På andra sidan corona, kommer vi se ett EU utan Italien eller ett EMU med en gemensam finans?
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF, som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Politik och gemensamma skuldsedlar. Du får svara någonting där mitt emellan
nu
också.
Nu får man ju som nationalekonom passa sig, känner jag, lite på annat territorium. Men det känns ju som att det är ju en central ekonomisk fråga i det här, såklart, hur samarbetet ska gå till. Men jag skulle nog ändå vilja hävda att jag efter förra veckans överenskommelse nog ändå lutar mer åt att sannolikheten för gemensam finanspolitik har minskat, inte ökat. Ja. Jag tyckte att man fram till den överenskommelsen ändå kände sig lite osäker på hur den här dialogen skulle landa kring den här gemensamma finansieringen framförallt då. Och jag såg ändå någon typ av öppning kring att, ja, men är det någon gång det ska ske, så är det nu när vi är i en global kris som är liksom själva urtypen av det vi skulle kunna kalla en exogen chock. Vi kan liksom inte skylla på någon enskild stat eller några stater inom EU, utan det här har kommit utifrån och drabbat oss alla samtidigt, även om det drabbar oss på lite olika sätt. Och är det någon gång då den här viljan till gemensam finansiering, finanspolitik i det långa loppet skulle kunna tränga igenom, så hade det varit då. Och nu visar det sig att det inte blev så. Nord, som man så enkelt förenklade med, framförallt var det väl Nederländerna och Holland brukar ju vara i, Nederländerna och Holland, ja just det, precis. Tyskland också brukar vara i den delen. De höll emot. De gav visserligen med sig kring olika typer av krav om man ska få låna pengar och så vidare, men de höll emot kring den här gemensam finansieringen. Så att jag skulle säga att sannolikheten för gemensam finanspolitik är väldigt låg.
Ja, okej. Okay. Och andra änden av skalan då? Ett Italien eller ett EU utan grundarlandet Italien?
Ja, nej, alltså besvikelse över detta. I det här läget att känna att man står starkare ensam, det har jag ändå väldigt svårt att tro att man skulle landa i den slutsatsen. Men å andra sidan så förutspådde jag inte Brexit heller, så att jag kanske inte är rätt person att göra just den prognosen. Men jag tänker att det finns många saker i den här krisen som verkligen visar på vad vi behöver samarbeta kring. Både regionalt och globalt. Så att det vore konstigt att landa i en slutsats att man står starkare ensam, tycker jag.
Olof, dina tankar?
Först ett svar på din sista fråga till Anna. Det är väl om ett EU utan Italien. Och skulle det ske av någon anledning, då har ju två av de fem köttiga ekonomierna i EU lämnat. Då är det ju bara Tyskland, Frankrike och Spanien kvar egentligen. Och det är ju det är en stol på två ben. Den sitter man ju halvbra på. Så att jag tror att EU har ju svårt att överleva om Italien skulle dra sig ur. Och jag drar mig till minnes för 10 år sedan, eller 8 kanske det, under eurokrisen. Då var ju den här diskussionen också påtaglig och det var samma, så att säga, grundorsaker. Det var nord mot syd lite, och de norra länderna vill då inte, som man påstod då, så att säga, finansiera till korta kommanden eller en mindre fiskal stringens i de södra länderna. Och det är exakt samma debatt som håller på idag. Och då pratade man om ett nord och ett syd EU istället, där man skulle ha en nordeuro och en sydeuro, och man liksom, det skulle också så att säga få effekter på Tysklands stora bytesbalansöverskott, handelsbalansöverskott med mera. Alltså en euron var för billig för Tyskland men för dyr för länderna i Europa. Jag tror den här typen av resonemang kan nog dyka upp efteråt. För man ska ju ändå komma ihåg att skulle vi nu liksom ha en gemensam finanspolitik, ja då kommer så att säga de EU-fientliga partierna i norra Europa att få luft, och EU-motståndet skulle säkert minska. Och samtidigt om vi inte får det, och då har vi ju redan sett att det ökar i de länderna som Italien och så vidare. Så att det är svårt att lösa det här. Och jag tror den här diskussionen som du var inne på också, Viktor, och Anna med, den kommer ju ta fart när vi väl tror oss och hanterat effekterna av corona och den recession vi befinner oss i. Då kommer den här frågan blossa upp igen, och jag tror det kommer bli en av de större frågorna. Och frågan är binär. EU har ju liksom, det är antingen eller. Och vad man än gör så kommer så att säga effekterna blir stora i de länderna som anser att de drar det kortaste strået. Och det här kommer ju bli en jätteansträngning för EU i och med att England eller Storbritannien redan har lämnat.
Ja, okej. Okay. Vi får återkomma till det helt enkelt. Vi kan inte säga bestämt nu hur det blir.
Tyvärr inte.
Bra, tyvärr inte. Nej. Tack för det. Då går vi vidare till spaningarna. Anna, vad har du med dig idag?
Ja, Jag har en, det är ju väldigt svårt att fundera utanför coronakrisen här, måste man ju säga, att ha någonting annat att plocka upp. Så därför gör jag inte det såklart, utan nu är jag mitt i den här krisen vi står i och jag spanar kring huruvida centralbankerna nu de facto tömmer sina verktygslådor. Jag har alltid tidigare då varit en väldigt tydlig motståndare kring det. Jag har tyckt att de inte har tömt sina verktygslådor tidigare under finanskrisen. Jag har tyckt att de har uppvisat en väldigt stor uppfinningsrikedom i att hitta på nya typer av lättnader och nya sätt att stimulera, nya sätt att hjälpa marknaden. Så att jag har helt enkelt tyckt att det har inte sett ut som att det är på väg att ta slut. Men på ett sätt får man väl säga att det var rätt. De hade en enorm uppfinningsrikedom och det ser vi nu när vi står i den här globala krisen. Att de gör ju extrema åtgärder. De gör allt. De har obegränsade tillgångsköp, de har begränsade likviditetsstöd. De köper på kreditmarknaden på ett helt nytt sätt. De har varianter på det här med monetär finansiering, helikopterpengar som man kan kalla det. Vi inte, Olof pratade om det tidigare, vi är inte fullt ut där. Så att det liksom är att varje centralbank ägnar sig åt det där. Men vi ser allt tydligare exempel på den riktningen. Det finns väl möjligen om man anstränger sig lite grann några små saker till de skulle kunna göra. Men jag tycker nog att det verkar som att den här coronakrisen, det var då vi tömde verktygslådorna. Vi trodde lite vi gjorde det under finanskrisen, men nu står vi i det. Och det är det som också kommer diskuteras. När vi pratade precis om det med EU, när vi är ur den här mest akuta krisen, då kommer det här vara det stora ämnet kring just penningpolitik. Och där var vi ju redan inne i en transformation av penningpolitiken där ju USA har gått före kring hur de ska fundera kring sitt inflationsmål. EU och ECB har också diskuterat det här. Vi i Sverige har haft vår riksbanksutredning som visserligen inte har landat i några stora skillnader än så länge, men där kommer vi vara tvungna att ta ett nytt grepp kring det såklart och fundera kring hur ser verktygslådan ut längre fram. Vi fick inte så lång tid på oss att fundera på det mellan finanskris och coronakris som vi kanske hade hoppats, utan nu står vi det här, vi använder alla medel vi kan. Och det är svårt att tänka sig att det finns så många fler efter det här. Storlek på program och så vidare kan alltid varieras. Och det ser vi ju nu när storlekarna på de här köpprogrammen är större än någonsin. Men frågan är hur långt det där kan sträcka sig. Så att min spaning är och grundar sig i att jag själv då börjar svänga. Att ja, vi tömmer nog verktygslådorna nu. Och det här kommer vi diskutera i stor utsträckning framåt.
Olof, några korta kommentarer på Annas spaning. Verktygslådorna nu till slut.
Ja, bara en egentligen. Jag har en gammal båt som jag har försökt att sälja i 15 år. Nu börjar kanske en centralbank som plockar upp den i slutändan och de fortsätter så här.
Ja, okay.
Enda chansen.
Ja, all right. Tack för det. Lycka till. Vad har du med dig, Olof, för tankar? I form av spaning.
Ja, nej, jag snurrar in lite på oljepriserna då. Det går ju faktiskt då lite utanför corona och har ju följt det som sker där med stort intresse. Och spaningen är väl så att säga att försöka hitta ett oljepris där alla blir nöjda. Ett sånt pris tror jag finns. Såklart vet jag inte vad det är, men jag tror jag har ett intervall i alla fall. Efter den här överenskommelsen som skedde här i torsdags mellan OPEC plus att man skulle dra ner då oljeproduktionen med ungefär 10 miljoner fat per dag så fick ju oljepriset lite luft under vingarna. Men bara idag har oljepriset fallit ytterligare, fallit tillbaka här 5%. Brentoljan kostar idag 28 dollar per fat och det är ju då historiskt väldigt lågt. Vi ska komma ihåg att innan coronaprisen så låg ju oljepriserna uppemot 60-70 dollar per fat och vi har varit nere ända ner mot låga 20-22 någonstans när det var som värst. Donald Trump gav sig in i striden. Varför gör han det? Jo, den amerikanska oljeindustrin är stor, sysselsätter mycket folk, det är presidentval, han vill skydda den. Dessutom, den amerikanska high yield-obligationsmarknaden har ganska många oljerelaterade obligationer. Man vill inte ha en skuldkris av det här, så Donald Trump har sina motiv, har ju varit väldigt aktiv i att få till stånd produktionsnedskärningar. Tyvärr dock så minskar ju i sviterna av coronakrisen efterfrågan på olja, och de flesta bedömare tror nog att efterfrågeminskningen är så att säga större än den utbudsminskningen som då följer av det här avtalet. Dessutom historiskt har det visat sig att det är svårt att hålla så att säga stringensen i det här. Det finns flera länder som fuskar och producerar mer. Jag ska inte nämna dem vid namn, men och det är också anledningen till att oljepriset nu då faller. Jag tror att ett lågt oljepris är naturligtvis bra för ekonomier generellt och för tredje världen när vi väl kommer ur coronakrisen. Det fungerar ju stimulativt. Samtidigt, ett för lågt oljepris ställer ju till det då i många länder som lever av att där oljeproduktionen är en stor del av ekonomin. USA naturligtvis, Norge ett annat sånt land, det finns flera. Och min spaning är då att ett oljepris någonstans mellan 40 och 50 dollar per fat över tiden, det är tillräckligt lågt för att stimulera, men också tillräckligt högt för att då se till att oljeindustrin inte fallerar. Så att min spaning är att när vi så småningom kommer ur det här, så tror jag också att oljepriset kommer ligga där någonstans emellan.
Ja, okej. Okay. Den gyllene medelvägen då? När alla blir nöjda eller lika missnöjda?
Ja, eller lagom missnöjda.
Ja, all right. Anna, någon tanke?
Ja, två väldigt korta. Det ena är att jag måste ju ge en eloge till Olof att överhuvudtaget sticka ut hakan och säga ett pris på oljan. Det är fantastiskt. Det är vågat tycker jag, och modig ska man vara. Men det svåra med oljepriset är ju just det här att vi både liksom vanlig prisjustering över tid såklart med efterfrågan och utbud in i en kris där efterfrågan har kollapsat och de försöker agera drastiskt, men det verkar inte räcka riktigt. Men vi är ju också vad det gäller oljan inne i en stark strukturell trend mot ett mer hållbart samhälle förhoppningsvis. Där ju efterfrågan på den här typen av varor är osäker längre fram. Så att det blir ju liksom extra svårt, en extra krydda på den där analysen. Hur tvingar man fram en sån strukturell förändring som i normala fall hade gått under en längre tid till att gå mycket, mycket snabbare nu? Eller är vi bara tillbaka på samma bana efter krisen som vi var innan och tar det lite successivt långsamt? Det gör saken betydligt svårare att analysera tycker jag.
Jag håller med Anna, det är en bra kommentar, för omställningen från fossila bränslen, den trenden kommer vi ju så att säga kugga in i efter coronakrisen igen, och det är naturligtvis ett långsiktigt, mycket mer allvarligt hot för oljeproducenterna.
Ja. Bra, vi ska gå vidare till veckans viktigaste. Jag ska bara, för att sätta siffrorna i något perspektiv, där de här 10 miljonerna fat, Olof, det är ju ungefär 10% av den normala dagsproduktionen, så att det är en rejäl sänkning, och ändå då har priset fallit tillbaka, bara så man ska få lite perspektiv på det. Men nu ska ni få berätta vad man absolut inte får missa den närmaste veckan. Det kan ju vara egentligen vad som helst, men gör ett försök i alla fall. Anna, vill du börja?
Nej, men då måste jag, sist vi sågs så hade Olof det här med virusutvecklingen, så att jag får väl ta den bollen idag då, kring att det är ju såklart det som är helt och hållet i fokus. Vi har sett en liten dämpning på flera håll, fortsätter den, det är såklart det alla vill se. Av flera olika perspektiv, utifrån ett mänskligt perspektiv och ekonomin och marknaden, så vill alla se exakt samma. Och den här kopplingen då till de här olika exit-strategierna som har börjat diskuteras nu. Och man kan ju bli både lite optimistisk kring de här exit-strategierna, att de är på gång, och också lite sorgsen kring att vi pratar ju fortfarande inte om ett normalt samhälle så som vi är vana vid att leva i det. Men det där är ju såklart helt, helt centralt, både i närtid och på lite längre sikt.
Bra. Olof?
Jag håller mig till finansmarknaden den här gången då, och då blir det väldigt spännande att se på den amerikanska jobless claims arbetssiffror som kommer i morgon torsdag klockan 14.30 tror jag det. Hur många nya visade sig ha ansökt om arbetslöshetsersättning. Och varför den är intressant, om man tittar på de tre sista veckorna så kom det ju en rysarsiffra här vecka 13, ett par veckor sedan, på närmare 7 miljoner nya. Sen föll den veckan efter då ner till 6,5. Och det som blir spännande är att se om den här fallande trenden håller i sig, att färre en veckan innan då ansöker, eller om det bara var så att säga en enskild siffra och det faktiskt ökar. Så att jag tror den siffran blir väldigt spännande att se. Så håll ögonen öppna imorgon.
Just det. Då kommer jag in med lite perspektiv igen. Om man lägger ihop de tre senaste veckorna så handlar det om ungefär 17 miljoner. Och det i sin tur är ungefär 10% av den amerikanska arbetskraften. Det är närmast ofattbart stora tal vi pratar om. Med det så tackar jag alla som har lyssnat. Jag tackar Anna och Olof som har varit med och berättar att om 2 veckor är vi tillbaka med Makrorådet igen den 29 april. Det var allt för idag. Tack ska ni ha.
Tack så mycket.
Okay.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.